Hej och välkommen till det 30:e avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson.
Jag heter Hanna Wesslén.
Vi är författare och detta är podden Trycksvärta.
Framförallt tar vi upp ämnen som rör indieförfattarskap och egenutgivning i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag, Anna?
Idag är det dags för ett avsnitt om att arbeta med bland annat lektörer och redaktörer.
Ja, för det är ju inte alltid helt lätt att se på sitt eget manus vad som saknas eller var det brister någonstans. Men en erfaren lektör kan ju hjälpa till med sånt.
Just det. Och om man har ett stort eller litet förlag i ryggen, kanske främst de traditionella då, så får man ju normalt sett hjälp med den biten. Men som indieförfattare får man ta tag i de bitarna själv.
Precis. Och vi har ju också värdefulla insiderkommentarer, eller vad man ska säga, från lektören Linda Westergren som har varit snäll och svarat på frågor om hur det är att arbeta som lektör och vad som är bra att tänka på om man vill anlita en lektör. Så missa inte det lite längre in i avsnittet.
Ja, det ska bli intressant att höra. Och om vi tar en liten tillbakablick då.
Förra avsnittet pratade vi ju om skrivrutiner. Det är ju högst individuellt hur ofta och var man väljer att skriva, men det är ju till stor hjälp att hitta något som fungerar för en själv. Kanske ett par veckor på egen hand i lugn och ro, eller kanske på luncherna på ett café, eller vad vet jag. Innan vi börjar då, hur har du haft det sen sist?
Jag har fått tillbaka kommentarer från mina två sista testläsare och korrigerat ut efter det till stor del. Det är lite kvar. Det var från en testläsare så är det mycket små grejer som det känns som man borde ha sett själv när man skriver men inte har gjort det. Men man blir så hemmablind. Mycket stavningsmissar eller grammatiska grejer, sånt där som stavningskontrollen inte heller reagerar på, för att ett litet ord kanske, om jag skrivit tack vara istället för tack vare på något ställe och sånt där.
Ja, nej men precis. Men så är det ju verkligen. Men ja, kul att du känner att testläsningarna ger någonting. Det vill man ju ändå att de ska göra. Man blir ju mer orolig om man inte får en enda kommentar, tycker jag.
Ja, jo, men de ger definitivt väldigt mycket. Och nu har jag ju haft turen att ha väldigt bra testläsare allihop. Och det kanske är få förunnat, jag vet inte. Du är ju också nöjd med dina testläsare. Men alla kanske inte har den förmånen, och det kommer vi ju anknyta lite till i dagens avsnitt.
Just det.
Men jag tycker att det har varit produktiva veckor ändå. Jag har kommit en bit med omslaget också, men måtten och så behöver väl korrigeras lite.
Ja, men just det, måtten på ryggen då, antar jag, för själva boken har väl samma format som statisterna.
Precis, jag tyckte att det blir ju ändå snyggast. Och jag har börjat redigera ljudboken med, så det är lite projekt överallt där, känns det som. Allt är inte inläst än, men redigeringen behöver ju göras också.
Ja, vad kul. Vad mycket du har hunnit. Hur är tidsplanen nu då?
Ja, boken måste ju ut innan sommaren, eller måste och måste, men jag vill ha ut den innan sommaren. Och ljudboken hoppas jag att jag får klart innan sommaren, det vore ju topp. Men vi får se. När uppföljaren till statisterna är tryckt också, så lär det bli fullt fokus på den ett tag. Med kanske signering och sådana saker.
Ja, men det förstår jag. Det är ju så när man har haft ett boksläpp. Det känns som om det finns hur mycket som helst att fokusera på då. Och man vill ju så gärna ha ut boken på bästa sätt då.
Ja, verkligen. Du då, vad har du haft för dig?
Jag har haft en del marknadsaktiviteter. Varit på några signeringar i ICA-butiker och sådana saker.
Ja, vad kul. Du är så aktiv med det här med signeringarna. Det är jätteroligt.
Ja, men jag tycker att det är roligt faktiskt. Det är kul att vara ute. Så att jag försöker att boka in det så ofta jag kan.
Ja.
Sen så har jag jobbat vidare med redigeringen av tredje delen av Nepalsviten. Och alltså man kan ju tycka att det känns som om man bara harvar och harvar med den här redigeringen och att det liksom knappt går framåt.
Ja, det är en ganska jobbig period det där som man har på alla böcker, känns det som, när man bara sitter och redigerar små grejer som man inte riktigt vet om man ska redigera eller inte.
Ja, men precis. Det kan ju kännas som ett ändlöst arbete liksom.
Ja.
Men sen nu under påsklovsveckan så tyckte jag ändå att en del viktiga bitar föll på plats. Och jag kan ju objektivt se att manuset blir bättre av redigeringen. Så det är ju bara att fortsätta jobba på, liksom jobba igenom.
Hur gör du när du redigerar nu då?
Men jag har ju printat ut hela manuset. Så dels läser jag och skriver kommentarer på pappret som jag sen för in i Scrivener.
Mm.
Men sen så har jag ju också varit tvungen att arbeta med att fixa till tidslinjen. Och det har jag gjort i Excel mestadels faktiskt. Och sen i Scrivener då. Och det är ju för att se att datum och platser som folk befinner sig på är logiska och stämmer överens och sådär. Det var riktigt kaos där ett tag faktiskt. Men på något ställe så la jag ut post-it-lappar för att liksom få ordning på det. Och om det är riktigt knepigt så kan jag tycka att det hjälper att skriva för hand ibland faktiskt.
Ja, men det tror jag ändå är ganska så vanligt. Eller jag har sett många sådana inlägg på Insta i alla fall med författare som använder post-it-lappar. Så att jag tror nog inte alls att det är dumt för att få överblick på ett annat sätt kanske än vad man faktiskt kan få på en dator.
Ja, men precis. Jag gillar ju på något sätt kombinationen av Excel som är väldigt liksom... Ja, men väldigt matematiskt och så post-it-lappar som känns väldigt analogt. Och sen Scrivener på det då, så att det blir en blandning av allt.
Ja, en kombination är nog bra.
Vi kör igång med dagens ämne tycker jag.
När det gäller lektör då, Hanna, du har ju erfarenhet på det här området.
Ja, jag har ju valt att jobba med en lektör för alla tre böckerna i Nepalsviten. Eller ja, den sista är ju på gång nu då, det är jag inte klar än.
Just det, vill du berätta lite om beslutet, hur du kom fram till det?
Ja, ja absolut. Det är ju första gången var väl 2 år sedan nu ungefär och jag kände ju att jag behövde någon som var van att ge feedback på manus och som kunde ge objektiv kritik kring vad som fungerade och vad som behövde förbättras i mitt manus till Sprickan i fasaden som var min första bok då. Och en lektör kan ju göra sånt som testläsare normalt sett inte kan kanske, eller är utbildad på ett annat sätt, även om vissa testläsare absolut är väldigt duktiga som vi var inne på tidigare.
Mm. För vi nämnde ju testläsare i inledningen och olika testläsare är förstås bra på olika saker. Vissa kan granska fakta och hitta fel inom sina kunskapsområden. Andra kanske är proffs på svensk grammatik och ja, vissa är ju superduktiga på alla bitar känns det som. Vi till exempel intervjuat Malin Lindqvist innan som testläsare.
Men
alla testläsare kan ju inte riktigt se alla de här sakerna som en lektör ser. Med, ja, men, dramaturgiska kurvor och så. För det är väl ändå det som lektörer tittar på om jag har förstått rätt.
Ja, eller inte bara dramaturgisk kurva förstås. Men det är ju en del i det som kanske, de kanske är mer vana att titta på det sättet än vad en vanlig läsare är.
Mm.
Jag skulle ju säga att en lektör liksom granskar manusets struktur och innehåll och stil för att förbättra läsarupplevelsen och engagemanget för läsaren. För att liksom göra det mer intresseväckande och fängslande för en läsare om man får säga så.
Mm.
Och generellt så fokuserar ju en lektör på större aspekter liksom som karaktärsutveckling och själva berättelsen eller plot. Om man säger så.
Just det, fokus på strukturen snarare än på små detaljer.
Ja, precis, det är så jag uppfattar det i alla fall. Det är inte så stor idé liksom, att sitta och slipa på meningsbyggnader och stavning om den övergripande storyn är tråkig och oengagerande för en läsare. Och det är inte alltid så himla lätt att se själv.
Det kan ju vara lätt att blanda ihop det här med redaktör, lektör och korrekturläsare också. Vad innebär de olika skulle du säga?
Ja, men dels så finns ju de här rollerna inom de stora förlagen, men nu tänker vi ju inte liksom främst på dem utan på, mer på indieförfattare och andra som liksom själva anlitar en frilansande lektör och de andra optionerna då. Men en lektör är ju det vi just gick igenom lite grann och medan en redaktör i det sammanhanget arbetar lite kanske senare i processen, arbetar ja, men närmare texten skulle jag säga och fokusera mer på liksom flyt och ton och kanske föreslår mer detaljerade ändringar direkt i texten.
Just det, och en korrekturläsare är sist i processen förstås.
Ja, precis. Och då är det ju verkligen mer fokus på detaljer i texten, stavning och grammatik och punktuation och sådana saker. Och en korrekturläsare föreslår ju normalt inga förändringar i textens stil eller innehåll vad jag förstår. Det är liksom för sent för det.
Just det, så man får helt enkelt fundera över vad det är man själv behöver. Vilken av de här skulle du säga är vanligast att man som indieförfattare eller aspirerande författare vänder sig till?
Ja du, jag har inte sett någon statistik på det. Jag vet inte om det finns ens, men min bild är väl liksom att det talas mycket om lektörer och man läser mycket om lektörer på Instagram och sådär, och det känns som att det finns gott om lektörer att hitta. Jag tycker inte att det är lika vanligt att någon marknadsför sig som frilansande redaktör, men jag tror ofta att det kan vara samma personer som erbjuder både en lektörstjänst och en redaktörstjänst. Så det gäller ju liksom att vara tydlig med förväntningarna innan man sätter igång ett arbete, tänker jag, från båda sidor.
Mm. Och sen en annan sak, det är nog många som aspirerar på att få sitt manus antaget av ett traditionellt förlag som anlitar lektör för att vässa manuset och göra det bättre och mer sannolikt att bli antagen kanske.
Det tror jag också. Och jag tror också att det är vanligare att man gör det nu än för 10-15 år sedan kanske. Men det är bara en känsla jag har.
Mm.
Jag vet ju inte om det är så, men det känns så. Och jag har också snappat upp någonstans att kvaliteten på manusen som förlagen får in idag är ju generellt ganska hög eftersom många har redan tagit hjälp av lektörer. Men ja, jag vet inte hur mycket det stämmer, men det är vad jag har hört.
Nej, det är svårt att veta, men det låter ju inte orimligt. Sen så är det ju också väldigt många fler som skriver och det är lättare att hitta en lektör. Jag menar, sociala medier, man skickar det digitalt, man måste inte printa ut 200 A4 sidor och skicka ett kuvert till någon annanstans i landet.
Det har du helt rätt i förstås. Men många som lyssnar på den här podden kanske redan har bestämt att man inte kommer skicka till något förlag för att vänta på att eventuellt bli antagen, utan man tar saken i egna händer med eget förlag istället. Och då tror ju jag att många, precis som vi, känner att man verkligen vill kunna stå för den bok man ger ut.
Exakt, och då finns det ju ingen att luta sig mot som ser till att kvaliteten är tillräckligt bra. Det måste man själv se till.
Ja, och då kan ju en lektör vara ett alternativ och en hjälp på vägen. Och jag tyckte det var väldigt skönt att ha någon som jag hade liksom betalat och som hade erfarenhet och inte kände mig sedan tidigare som gav ett utlåtande och hjälpte mig framåt kring vad som kunde utvecklas i manuset. Och vid det första manuset, till sprickan i fasaden, så tog jag hjälp flera varv liksom, och på slutet även ett varv som mer liknade en redaktörstjänst, kan man väl säga.
Just det, och då var det alltså Linda Westergren som du anlitade då också.
Ja, precis. Hon har ju en hemsida som heter Manuslejonet, så det är så man hittar henne. Och jag är jätteglad att jag tog hjälp av henne. Hon har verkligen varit ett enormt stöd i manusprocessen. Ja, men jag har ju både känt liksom stöd att manuset inte behöver slängas i papperskorgen, samtidigt som jag känner förtroende för att hon ger ärlig feedback. Och hon är liksom inte rädd för att lyfta fram utvecklingsområden som finns.
Nej, men det låter ju jättebra. Och det ska bli spännande att se vad hon har för reflektioner kring vanliga utvecklingsområden och sånt senare.
Verkligen, verkligen.
Tror du att det var viktigt att det blev just Linda, eller alltså, du hittade rätt lektör för dig?
Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Man vill ju självklart ha en lektör som har erfarenhet och är kunnig och sådär, men det är ju lika viktigt, åtminstone för mig, att det är någon som jag tycker det fungerar bra att samarbeta med och som jag känner förtroende för.
Mm, håller med. Det gäller ju egentligen för alla samarbeten. Och att lämna ifrån sig sitt manus, det kan kännas ganska, det är ju känsligt eller ganska utlämnande.
Ja, särskilt första gången man gör det. Jag minns ju att jag var väldigt nervös när jag skulle läsa det första utlåtandet från lektören. Men jag minns också att jag kände mig glad när jag hade läst det. Även om det fanns massor av saker som behövde fixas och förbättras.
Ja, hur hittade du henne?
Jag hade kontaktat en annan lektör som jag hade läst om. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag hittade den här andra. Men hon hade en bra hemsida och jag hade väl hört om henne på något sätt. Och då hade inte hon tid, men hon tipsade om Linda som hon sa var riktigt vass på spänningsromaner. Och då kontaktade jag Linda då.
Ah, vilken tur att det blev så bra.
Ja, verkligen. Nu har det ju känts helt naturligt att anlita henne till alla delar i Nepalsviten eftersom hon har historiken och jag tycker samarbetet funkar väldigt bra.
Ja, det är ju toppen. Linda kom in lite senare i avsnittet och berättade lite om hur arbetsprocessen går till. Men vi kan väl nämna något om det här med kostnad också. För det kostar ju förstås att anlita en lektör.
Ja, det gör det ju självklart. Och många tar betalt per ord. Det är nog det vanligaste, tror jag. Och när jag har tittat runt på hemsidor så är ju de flesta ganska transparenta med sin prissättning. Och hur mycket det kostar per ord. Så det är ju bara att jämföra egentligen. Jag tror inte att man ska välja främst baserat på pris, men det är ju klart att det kan ge vissa ramar eller vad man ska säga. Man kanske inte kan eller inte vill betala hur mycket som helst. Och om det står och väger mellan två olika så kanske det kan avgöra. Det är ju en möjlighet.
Mm. Vad skulle du säga är vanligt när du har kollat?
Jag vågar inte säga vad som är vanligast eller så. Men jag har sett alltså mellan 10-15 öre per ord verkar ganska vanligt, exklusive moms. Jag har sett både billigare och dyrare än så också. Så att man får tänka att det finns ett ganska brett spann där, tror jag. Men man får ju tänka på att kolla om de anger priset exklusive eller inklusive moms. Så att man jämför äpplen och äpplen. Och så, sen är det många tar en startavgift också.
Ja, om vi går in lite mer på vad man hittar. Där är en lektör då, för det finns ju ganska många med lektörtjänster på Instagram till exempel, har jag sett.
Ja, men precis. Det är ju ett ställe att titta på. Och sen så för mig, om jag ska anlita någon, då tycker jag det är ganska viktigt att titta på hemsidan också. Jag skulle inte bara titta på sociala medier, jag skulle gå in på deras egen hemsida också för att kolla.
Mm.
Sen ett annat tips är ju att leta i föreningen litterära konsulter och se om man hittar någon som passar där. De tycker jag verkar bra. Dels ska det ju vara någon som man själv tror kan passa, och sen ska ju den personen ha tid och vara villig att ta sig an ens manus också. Det är ju inte självklart, så att man bör ju kontakta i god tid och höra om det kan passa.
Mm. Sen så kanske man har en författarkollega också som har anlitat en lektör och har några tips. Det är ju också bra att kolla runt lite om man känner fler som skriver.
Ja, det är ju jättebra tips.
Men vad tror du är viktigt för att man ska känna att det ska vara värt att anlita en lektör?
Jag tror att det är bra att känna att man verkligen har arbetat flera varv med sitt manus själv och känner att man har gjort det man kan på egen hand. Så att det inte bara är ett sätt att få paus från manuset och liksom lämpa över det på någon annan som har ett magiskt trollspö.
Nej, det låter ju rimligt.
Ja, för så kan man ju känna ibland att man bara vill bli av med det. Liksom, jag har ju känt några gånger nu att jag skulle vilja bara skicka iväg mitt manus, fast jag vet att, så här, men jag vet att jag kan göra mycket mer innan jag skickar det, så jag ska inte skicka det nu för det blir liksom inte lika bra.
Mm.
Sen är det nog viktigt att man är öppen för feedback också och verkligen vill ha feedback. Det kan ju vara ganska jobbiga grejer att ändra eller saker som man inte vill höra som kommer fram. Och om man ska ha någon nytta av utlåtandet så bör man nog vara ganska öppen för att ta till sig råd och vara liksom beredd och tänka om kring vissa saker.
Ja, och jag tror att många är det. Eller vad säger du?
Ja, det tror jag också. Och vissa kanske är liksom för öppna. Eller det är viktigt också att inte ta kritiken som en liksom personlig attack. Utan liksom hålla isär sig som person från manuset, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Man vill ta åt sig den konstruktiva förbättringsförslagen utan att bli ledsen om allt inte är perfekt. För jag menar, det finns ju ingen som skriver perfekt från början.
Nej, precis. Nej, manuset är ju sällan perfekt.
Du är ju i processen nu för att lämna ditt manus till lektören. Hur förbereder du manuset?
Ja, men som jag sa lite så, dels redigerar jag det själv minst ett varv innan jag skickar. Helst flera varv egentligen. Jag vill inte att hon ska behöva påpeka saker som är uppenbara som jag själv hade kunnat se och ordna.
Det är smart. Jag kan tänka mig att ju bättre manus desto bättre utlåtande också.
Ja, exakt. Alltså inte bättre så som i att hon inte har några kommentarer då, utan lektören kommer ju alltid ha kommentarer, men ju bättre själva manuset är från början, desto högre nivå på kommentarerna, tänker jag. Och det är ju bra då.
Just det. Tänker du även på stavning och sånt?
Ja, alltså jag sitter ju inte och korrekturläser innan jag skickar, det gör jag ju inte. Men jag vill inte heller skicka något som är fullt av stavfel och grammatiska fel. Och det kan ju liksom störa lektörsläsningen, tänker jag. Även om hon säkert kan försöka bortse från sånt. Så att jag läser ju igenom och kör igenom stavningskontrollen en gång också innan jag skickar, förstås.
Det förstår jag. Sen kan säkert en erfaren lektör i högre utsträckning bortse från sånt, som du säger, än vad kanske en testläsare kan göra. Åtminstone jag själv, som om jag testläser så har jag väldigt svårt att låta bli att påpeka stavning och grammatik. Mm. Men en lektör är ju mer erfaren, som sagt, och förutom stavningen då, vad gör du då med manuset?
Ja, framförallt så vill jag ju att historien hänger ihop så bra som möjligt. Och sen så brukar jag också fundera genom att skriva kanske 2-3 specifika frågor som jag kanske vill att hon funderar lite extra på. Men det är ju inget måste att göra. Jag vet inte egentligen ens om lektörer föredrar att man gör det eller inte.
Nej, det kan säkert vara olika. Men jag kan tänka mig att man som författare nog får ut väldigt mycket av det. För ofta känner man nog om manuset brister på någon punkt eller om det någon del i storyn som man är lite osäker på om den ska vara med eller inte.
Ja, precis. Så är det ju. Och en sak som jag kom på nu är nog förresten också att jag ska ju läsa igenom de gamla utlåtandena innan jag skickar också. Så ja, men för att se om jag har adresserat alla punkter som togs upp då, även om det hörde till tidigare manus, så kan det ju vara något som är relevant nu också att tänka på.
Just det, det kan ju vara saker som återkommer.
Exakt. Nu ska vi ta och läsa upp då lite vad Linda Westergren har svarat på våra frågor.
Ja.
Linda är min lektör och kallar sig Manuslejonet på sin hemsida. Väldigt, väldigt kunnig inom det här, så att det är jättekul att hon har varit med och svarat på de här frågorna. Och då börjar vi med den första frågan. Vad är det roligaste respektive svåraste med att arbeta som lektör? Och då svarar Linda att för mig handlar det om ett tidigt grundat intresse för och kärlek till litteraturen och att gå in i bokens nya värld. Och det roligaste är att med helt fräscha ögon möta en ny text och utforska den. Författaren är oftast helt okänd för mig, så det är ett äventyr. Och i början handlar det om att tidigt hitta ledtrådar, skriver hon. Konflikter och karaktärer och sen hålla utkik efter hur de utvecklas vidare i handlingen. Hur berättelsens karta, den övergripande dramaturgin är ritad. Och att gradvis komma in i textens värld och den stämning den förmedlar. Och komma på vad det är för sorts bok är väldigt spännande. Precis samma känsla som att läsa en bok av en helt ny författare. Och det där, jag måste återkoppla till det lite, för att jag tyckte det var så fantastiskt när jag fick mitt första utlåtande från Linda, att hon hade verkligen förstått boken, kände jag. Hon hade förstått vad det var jag ville säga och hon kunde pinpointa temat i boken helt klockrent, vilket jag blev väldigt glad för då naturligtvis, eftersom det kändes som att hon hade förstått vad det var jag ville säga. Så att väldigt intressant att höra hennes syn på det här.
Ja, det är ju jätteroligt att det man skriver verkligen når fram och att det blev så bra med lektörsläsningen.
Ja, absolut. Sen skriver Linda vidare så här, det känns ju hoppfullt. Själva förtroendet jag fått att göra en professionell bedömning av ett manus är något jag vill förvalta så bra jag någonsin kan. Jag har aldrig fått ett manus som är helt hopplöst. Aldrig så att jag tänkt att det inte går att göra något av det. Antingen så har jag haft tur med mina uppdrag eller så handlar det om min inställning till uppdraget. Det känns ju väldigt bra att höra, tycker jag, säkert från de flesta, att de flesta manus har någonting som man kan arbeta vidare på.
Ja, helt klart. Och jag tror ju att det är så också. Sen så kanske det är olika många delar eller olika stora delar som behöver arbetas med, men det är klart att det finns oftast någonting. Och sen så är det väl säkert också så att Linda, som hon är ju ändå erfaren som lektör, så att hon har säkert lättare att se det här, vad det är som går att plocka fram ur ett manus och förbättra och vad som kan förstärkas och så utav det som är bra.
Absolut. Sen så skriver Linda vidare också att det är en fantastisk och positiv utmaning att hitta det som kan lyfta texten och göra ett manus till en helhet.
Mm.
Det som kan vara svårt är å andra sidan att lämna feedback på ett sånt sätt att det inte sårar författaren. Och det är inte alltid jag har haft en personlig kontakt eller diskussion med författaren, och därför kan jag inte veta vem mottagaren och budskapet är. Samtidigt är det ett dilemma, eftersom det faktiskt kan vara en fördel att inte veta för mycket om vare sig text eller författare. Och då blir läsningen och utlåtandet så objektivt och utan förutfattade meningar som det går, vilket jag tror är den bästa hjälpen, säger Linda. Och det där är ju jätteintressant också, tycker jag. Det är ju lite det vi var inne på, att från författarens perspektiv då, hur ska man bäst ta emot feedback? Och det är ju lite det här att inte ta det som personlig kritik när lektören lyfter fram utvecklingsområden.
Mm.
Sen så skriver Linda vidare att en annan sak som kan vara svår är att författaren inte alltid ber om uppföljning efter utlåtandet, och då vet jag inte hur du har landat. Och det där tycker jag också är en jätteviktig poäng som hon tar upp, att i och med i det här fallet i alla fall då, så säger ju Linda att det ingår att man får en uppföljning efteråt, och det har ju jag tyckt har varit väldigt värdefullt, lika mycket värt nästan som själva utlåtandet, att få att ta chansen att ställa frågor och liksom ha en diskussion efteråt. Så det tror jag är jättemycket värt, både för författare och tydligen också för lektören då.
Absolut. Vi bad också Linda att berätta om sin arbetsprocess, hur den ser ut från första kontakten till slutleverans. Och Linda tar då lektörsläsning som exempel här, för att det är det vanligaste uppdraget hon får. Och berättar att första kontakten är ofta ett mejl med förfrågan, och att det då ofta handlar om att korrekturläsa en text som är inom citat så gott som klar. Men hon skriver också att om den inte har varit hos testläsare eller lektör tidigare brukar behovet vara just lektörsläsning eller manusutveckling. Sedan skriver hon en rätt omfattande offert med de tjänster som kan behövas med alla villkor, leveranstider för manus och utlåtande. Leveransen består av själva lektörsutlåtandet och manus med kommentarer i anslutning till texten. Och med kunden och Linda är då överens om upplägget så bekräftas offerten, och sen gäller den då som avtal mellan dem.
Mm.
Och om själva uppdraget säger Linda så här: innan läsningen är det bra att känna till om det finns specifika frågeställningar författaren vill att jag tittar extra på. När jag börjar läsa har jag med mig de parametrar som tillsammans är viktiga för helhetsupplevelsen. Det är intrig, perspektiv, dramaturgi, konflikter, karaktärer, gestaltning, dialog, sceneri och miljö, röd tråd och logik samt språk och stil. Jag håller utkik efter planteringar och om de skördas. Under läsningen markerar jag ställen som behöver extra analys eller kommentarer och skriver korta noteringar så fort jag kommer på någonting som behöver behandlas i utlåtandet. Det kan vara frågor jag har på alla nivåer, både övergripande och om logiska luckor. Första genomläsningen är central eftersom texten är helt ny för mig och förståelsen för den sker gradvis under läsningen. Det gäller att fånga alla tänkbara dramaturgiska element och andra nyanser så tidigt som möjligt.
Mm.
Och jag förstår ju Linda med det här med första genomläsningen, för den är ju väldigt, den är ju speciell. Man kan ju liksom aldrig göra om en första genomläsning. För att då är man så färgad av det som man vet när man redan har läst igenom en gång. Så jag förstår att det är framförallt då man måste fokusera. Hon skriver också det att efter första läsningen är den opåverkade bilden inte opåverkad längre.
Precis.
Linda fortsätter sedan med att beskriva utlåtandet. Då skriver hon att det också handlar om att fördjupa analysen. Och här går jag fram och åter mellan utlåtandet och manuskommentarerna, säger hon. De går hand i hand. Mot slutet ser jag över det språkliga. Språket som uttrycksmedel för texten är viktigt, men på det rent grammatiska planet är det inte i fokus. Jag gör ändå en språklig analys med hjälp av ett webbverktyg på lix.se. Och detta för att det ger en bra maskinell överblick över ord som används ofta. Framförallt är det en bra hjälp för författaren när det är dags för redigering.
Mm.
Sedan säger Linda att hon gör en genomgång av utlåtandet i sin helhet och fördjupning av analysen där det behövs. Och skriver sammanfattningen och en konkret handlingsplan. Det är sedan dags att skicka utlåtandet och manuskommentarerna till författaren. När utlåtandet har landat finns nu utrymme för författaren att ställa frågor, antingen i ett möte eller så svarar jag skriftligt, säger hon, vilket som passar bäst. Om det uppstår fler frågor under redigeringens gång går det bra att ställa dem när som helst. Jag tycker ju att det här är jätteintressant, det som Linda säger, och det är ju uppenbart att det är ett väldigt gediget arbete som ligger bakom en lektörsläsning. Det är inte bara att läsa och sen så skriver man lite vad man tycker. Och jag har ju själv inte haft stenkoll på hur lektörers arbetsprocess ser ut och exakt vilka delar de tittar på. Så att, ja, det är verkligen lärorikt att få veta mer. Och jag kan också tänka mig att det är svårt att hålla alla de här delarna i huvudet, vad man ska titta på, att fokusera på alla delar samtidigt. Nu är ju Linda erfaren inom det här, men det är svårt.
Mm, håller med. Sen har vi den här frågan då som vi tyckte skulle vara intressant att få svar på. Kan du nämna några vanliga utvecklingsområden du ser i manus du arbetar med? Då säger Linda att det finns alltid en eller flera superkrafter i ett manus. Ibland är det lysande dialog, andra gånger är det humor och en absolut timing. Ett allmänt tips är att det går att göra nästan vad som helst i en berättelse så länge det är konsekvent genomfört. Och inte tröttar läsaren. Och det är ju en viktig poäng förstås. Vi vill ju ha läsare som läser hela vår text och inte tröttnar efter halva. Sen nämner hon lite exempel då på vanliga utvecklingsområden. Och då ett sådant är att inte lita på läsaren. Läsaren är smart och snappar upp minsta ledtråd. Övertydlighet är nog det vanligaste utvecklingsområdet. Att något förklaras flera gånger därför att osäkerhet råder om läsaren verkligen uppfattar vad som händer. Det där tyckte jag var jätteintressant. Det var inte kanske det jag hade förväntat mig som vanligaste utvecklingsområdet. Så jättespännande att hon tar upp det. För det känner jag själv ibland att man är så osäker. Så här, förstår man det här? Och så kanske man skriver in någon liten extra grej. Och det är väl som hon säger, att då kanske läsaren känner sig irriterad eller dumförklarad att det står att man liksom skriver dem på näsan. Så det är väldigt intressant.
Ja, det är ju väldigt lätt att råka förtydliga saker som man kanske inte behöver förtydliga. Jag har tagit bort några sådana meningar från mitt manus också. Men det är redan den uppenbart. Måste inte skriva det en gång till.
Också skriver hon, en variant på det är ju att förklara vilken roll de olika karaktärerna har i förhållande till varandra. Det behövs inte om det framgår av handlingen. Även om det tar några sidor innan läsaren får svaret, så tycker Linda då att man behöver inte vara övertydlig kring det. Och det tycker jag är bra. Sen en annan utvecklingspunkt som jag själv kan brottas lite med just nu då. Slutet är för kort. Det vanligaste området med behov att arbeta extra är nog slutet. Det gäller alla genrer.
Ah, intressant.
Det kan vara ett väl genomarbetat manus i vilken genre som helst. Med karaktärer som man älskar och gillar eller hatar. Spänning och romantik. Men sen när slutet kommer så är det på en eller två sidor. Vad händer där? Läsaren sitter med tappad haka. Ja, den håller jag ju med om. Man har ju faktiskt läst en del böcker, publicerade böcker, som har varit lite på det sättet. Och då känner jag ju mig lite snuvad som läsare. Så att ja, jag håller verkligen med om det här. Men samtidigt så vet jag att jag själv, man är så, som författare är man så glad på något sätt när man kommer till slut. Så man vill liksom, man vill avsluta på något sätt.
Ja, och sen vill man inte att det ska vara för utdraget. Det är fin balansgång.
Ja. Sen har vi ytterligare en punkt här då, det är perspektivet. Att arbeta med perspektivet är ett annat utvecklingsområde. Det finns så mycket att göra med det. De flesta tänker att man inte kan ha fler än högst tre perspektivpersoner. Växelverkan mellan en och flera andra personers perspektiv, där det blir tydligt att det finns flera versioner av vad som händer, är oerhört effektivt, skriver Linda. Att ha en objektiv berättare eller en subjektiv berättare som ser allt utifrån är också en väg att gå förstås. Det enklaste är kanske att låta karaktären som står i centrum i en scen också ha perspektivet. Och så skriver hon att det går att ha många perspektivpersoner så länge man hanterar det konsekvent och det inte blir rörigt.
Mm.
Det känns ju bra för mig, tycker jag. Jag har otroligt många perspektivpersoner i Nepalsviten-böckerna. Jag har inte räknat hur många det är, men det är betydligt mer än tre personer. Det kan vara uppemot 10 personer nästan i värsta fall. Och det är väl just det jag kan vara rädd för ibland, att det blir rörigt. Men jag försöker att vara väldigt, väldigt tydlig med vems perspektiv det är. Och ja, att det verkligen tillför något att ha med det perspektivet, så att säga.
Ja, just det.
Sen så skriver hon ytterligare ett utvecklingsområde som hon ser ofta. Det är potentialen i att beskriva miljöer och sinnesintryck. Koppla händelseförloppet till yttre miljö och upplevelsen av den, särskilt i dramatiska scener.
Mm.
Ett fantastiskt sätt att höja närvaron i en spännande scen genom att zooma in och fokusera på det lilla i det som händer, på sinnesintrycken i stunden. Det är ett fullständigt underskattat författarverktyg, skriver Linda. En bra idé är att studera mästarna. De visste, eller vet, hur man ska göra. Och det där är ju också ett jättebra tips. Något som jag försöker göra när jag läser romaner. Språket, skriver hon också. Många förstagångsskribenter arbetar hårt med språket och väger alla ord på guldvåg. De vill ha ett poetiskt och tjusigt språk i förvissningen att det är språket som ska garantera succén. Men det är väldigt sällan språket som gör en debutbok. Och där förstår jag verkligen vad hon menar. För det är väl precis så att det spelar ingen roll hur bra språk man har i sin bok om historien är tråkig eller oengagerande. Och det är väl precis där som lektörens arbete blir så viktigt, att titta på helheten och storyn.
Mm. Och sen kan jag också tänka mig att det, som debutant, så är det lättare att få ihop en bra story än att få ihop ett helt perfekt språk genom hela boken, kanske 100 000 ord. Det är väldigt svårt att få det att stämma på alla sätt.
Håller med.
Så att jag tror också att det, som debutant, att det kanske är bättre att fokusera på storyn i första hand. Och språket kan man ju alltid finslipa sen också.
Mm. Och sen det sista utvecklingsområdet som Linda nämner som vanligt då, det är lägga manuset i byrålådan. Gör inte det. Ge inte upp ett manus om du skulle kunna få omfattande kommentarer som känns övermäktiga. Fortsätt arbeta med det istället. Det är så texten utvecklas. Redigeringsarbetet är mer än halva arbetet. Det är då manuset blir till en bok. En läsvärd bok. Och ja, jag kan ju bara hålla med om det.
Mm.
Jag hade inte riktigt förstått det innan jag färdigställde min första bok. Då trodde jag ju liksom att den var nästan klar när jag hade skrivit klart råmanuset. Men så är det verkligen inte, utan... ja, man måste jobba vidare.
Ja, visst är det så. Det är ju jättemycket jobb kvar, även om man själv inte ser det. Men det är så många, många små detaljer som gör att det blir väldigt mycket bättre sammantaget.
Ja, ja men otroligt spännande att höra de här utvecklingsområdena som Linda tar upp. Vissa av dem kände jag var lite väntade, men jag blev förvånad också av några. Så att, väldigt spännande att höra från en lektörs perspektiv.
Ja, absolut. Vi frågade också Linda vilka som är de största skillnaden mellan ett lektörsuppdrag och ett redaktörsuppdrag. Och vi pratade ju väldigt kort om det här innan, Hanna, men Linda har ju förtydligat och beskrivit mycket här. Hon skriver, det är skillnad på uppdragen beroende på om du arbetar som lektör eller redaktör på ett förlag eller om du arbetar på uppdrag av författaren direkt. Hon poängterar också att det hon beskriver kan betraktas som typexempel och det finns självklart alltid undantag från detta. En lektör på förlag, säger hon, arbetar ofta i team med andra för att läsa igenom de manus som regelbundet kommer in. Utlåtandet blir på ett par sidor och är riktat till förläggaren med rekommendationer på vad som kan göras för att manuset ska vara kommersiellt gångbart. När manuset väl blivit antaget får författaren en redaktör som samarbetar med författaren ända fram till tryckfärdigt manus. Redaktören har rollen av en projektledare som håller i de olika delarna i processen. En förlagsredaktör har stor roll i hur manuset utvecklas i den processen när det gäller dramaturgi och handfasta ändringar av berättelsen. Redaktören är också mer aktiv i själva redigeringsfasen. När det gäller att arbeta på uppdrag av författaren säger Linda att det är författaren då som har sista ordet i alla delar i arbetsprocessen. Ett lektörsuppdrag är en engångsanalys av en text i sin helhet. En lektörsläsning kan göras flera gånger på samma text efter redigeringsrundan. Diskussion med fördjupad analys av återstående frågeställningar och oklarheter eller omgång med frågor och svar avslutar uppdraget, säger hon.
Just det.
Linda beskriver också manusutveckling, att det är ett liknande uppdrag fast oftast på en kortare bit av texten. Jag har haft uppdrag där jag har fått en bit av texten i taget och sedan gradvis kunnat pussla ihop helheten, säger hon. Manusutveckling kan också handla om en specifik aspekt av en text, till exempel dialogen eller karaktärerna. Det blir en djupare analys av det område som är aktuellt där man får förutsätta att vissa delar saknas. Fokus på utlåtandet blir förslag på olika vägar som texten kan ta. Sedan har vi då redaktören, ja. Och där säger Linda att redaktören arbetar även här med hela manusprocessen, från tidigt utkast till manus som är antingen färdigt för korrektur eller tryckfärdigt manus. Upplägget bestäms av avtalet mellan henne och kunden då. Och hon brukar rekommendera att någon annan än redaktören, som är hon själv, tar hand om korrekturläsning och sättning eftersom det finns risk att man blir blind för en text som man jobbat länge med. Och ja, det har vi ju märkt, Hanna, båda två, att det här med man blir ju blind framförallt för sin egen text, men även för andra som har läst den för många gånger. Och det blir nog alla som skriver.
Ja, det är precis.
Linda beskriver också arbetsprocessen för redaktörsuppdrag, att det är betydligt mer handfast än för en lektörsläsning, säger hon. Författare och redaktör arbetar närmare varandra i växelverkan. Det är författarens och manusets behov som styr min insats. Min analys och mina rekommendationer går på djupet med tydliga förslag till ändringar. Men författaren har alltid sista ordet. Linda säger vidare att det kan börja med en läsning av första utkastet och ett utlåtande med samma upplägg som ett lektörsutlåtande följt av författarens redigering. Därefter kanske det fortsätter med manusutveckling av en del av texten med nyskrivet eller omskrivet material. Om författaren är nöjd med resultatet efter sin redigering är det dags för språkgranskning med omfattande redigering. Här går jag in och ändrar i texten på det språkliga planet, säger Linda, och andra nivåer i texten. Grammatik och syntax på olika nivåer, överflödiga och frekventa ord, felskrivningar. Jag kan stryka delar som är uppenbart överflödiga. Jag tittar på logiska luckor, säger hon också här. Och här ger Linda också exempel på logiska luckor där hon skriver att grön klänning till frukost är plötsligt röd vid lunch utan tillfälle till ombyte. Eller Svante är gråhårig på sidan 5 och rödhårig på sidan 6. Ja, jag själv tycker ju att det är väldigt lätt att råka göra sådana misstag som författare. Speciellt om man skriver en hel bok. Jag menar, i ett kapitel kanske man kan lyckas hålla det konsekvent. Men absolut inte alltid. Och om man då skriver 60, 70, 80, 100 kapitel kanske i en bok. Så det är klart att det kommer in sådana här misstag, och speciellt kanske om man har beskrivit någonting från början och sen så ändrar sig av någon anledning. Och då ska man komma ihåg att ändra på alla de här ställena som man har skrivit, och det tycker ju jag personligen är jättesvårt, och man missar alltid någonting. Med uppföljaren till statisterna nu som jag håller på med, så har jag ju märkt det på flera ställen att en taxi har blivit en buss i någon mening och sådär, för att från början var det liksom en buss. Så det är väldigt lätt att råka göra de här misstagen och logiska luckorna som författare.
Ja, men just det, precis. Och sen slutligen då så frågade vi Linda förstås om hon har några tips till författare eller aspirerande författare som överväger att arbeta med lektör. Till exempel hur man hittar en lektör. Och då skriver hon att det gäller att göra sin research ordentligt. Det finns inget enkelt sätt att veta vilka som passar just ditt manus eller ditt sätt att arbeta med skrivande. Och så tipsar hon också, precis som jag gjorde tidigare, om föreningen Litterära konsulter. Det är ett nätverk av lektörer, redaktörer och manuscoacher med samma utbildningsbakgrund. Och konsulterna som är med där är antingen diplomerade lektörer eller har ansökt om medlemskap. Så det finns en kvalitetskontroll där. Och så skriver hon om att på hemsidan då så kan man söka efter det man har behov av, och då får man upp de konsulter som erbjuder just den tjänsten. Så det tycker jag är jättebra tips.
Mm.
Sen skriver hon också om Facebook att ett annat sätt är ju att få fråga i någon av Facebookgrupperna för författare efter rekommendationer. Och det är ju också superbra tips. Sen funderade vi lite på så här, vilka krav kan man ställa på en lektör då om man vill anlita en lektör? Och då tycker Linda att professionalitet i alla steg. Författaren ska veta vad man kan förvänta sig av tjänsten och kunna stämma av resultatet mot det som överenskommits.
Mm.
Och det låter ju naturligtvis som en bra grund, tycker jag.
Ja.
Och så självklart då skriver hon det konkreta innehållet i tjänsten och att man också bör ta en offert med alla relevanta villkor för uppdraget med pris, leveranstid och betalning och så vidare.
Mm.
Så det är bra tips. Sen också att tänka på innan man skickar manus till lektören, så skriver hon att det viktiga är att du själv är nöjd med manus när du skickar det. Helst ska du ha nått ett stadium när du inte orkar se det mer. Att du har kommit så långt du kan med storyn, karaktärerna och dramaturgin, och nu behöver du andra ögon som ser ditt arbete för första gången. Och om man inte känner sig helt färdig med berättelsen handlar förberedelserna om att se över de parametrarna som ett utlåtande tar upp. Titta på lektörens hemsida och se vad lektören brukar ta upp. Och hon skriver också faktiskt att en god idé är att låta testläsare läsa först. Kanske kan du byta manus med någon i en skrivargrupp eller familj och vänner. Och hon skriver i och för sig, familj och vänner är för det mesta alldeles för välvilligt inställda för att ge konstruktiv feedback, varnar hon för. Det här gäller inte i mitt fall, måste jag säga.
Gäller inte i mitt fall heller.
Så att jag kan absolut lämna till min familj och konstruktiv feedback från deras sida. Men det är nog lite olika. Sen skriver hon också som tips då, om du vill komma lite längre med manuset, sätt dig gärna i läsarens stol. Lägg lite extra kraft på dramaturgin i det här skedet. Du kan bädda för att utlåtandet går längre i sin analys och resultatet blir att du får ett bättre resultat på det övergripande planet. Och sen så ger hon faktiskt lite tips också, frågor att ställa till manuset. Är inledningen tillräckligt intressant för att dra in läsaren? Finns tillräckligt med konflikt för att sätta sprätt på intrigen? Var finns ledtrådar och planteringar? Skördas de, och i så fall var i berättelsen? Hurdana är karaktärerna? Är de rätt för handlingen? Är de komplexa? Hur ser upplösningen och avtoningen ut? Tar den tillräckligt stor plats i förhållande till helheten? Och slutligen, får läsaren svar på sina frågor? Avtoningen är allt som hände sen, sånt som ibland finns i en epilog. Och så skriver hon också en liten varning då, att det här är inte tiden för att finputsa alla språkliga detaljer. Det kan du göra när du fått tillbaka manus efter utlåtande. Sen skriver hon lite tips också slutligen kring samarbetet med lektören. När du väl har anlitat lektören och lämnat manus, tveka inte att använda dig av de fördelar du kan få av ert samarbete. Ställ dina inledande frågor innan själva lektörsläsningen drar igång. Ja, det var ju bra. Det är ju det jag har gjort.
Ja.
Det var ju skönt att Linda tycker att det är bra att man gör det. När du sedan har fått utlåtandet och läst igenom det, låt det gå ett par dagar eller så lång tid du behöver för att ta till dig alla råd och tips. Ramla inte ihop i en hög, i alla fall inte någon längre tid. Fundera igenom vilka saker du inte fick svar på och ställ dem frågorna till lektören. Det som är självklart för oss lektörer behöver inte vara självklart för en debutant. Det kan vara bra att få svaren skriftligt, men kanske ännu bättre att ha ett samtal där du får tillfälle att ställa följdfrågor, diskutera, dryfta olika ämnen med lektören. Det dyker alltid upp nya frågeställningar och nya möjligheter för texten när utlåtandet väl har hamnat i ditt knä. Du kanske fick en idé till en uppföljare. Och så skriver hon som avslutning: för mig är just kontakten med författaren en av de bästa sakerna med mitt jobb. Jag blir bara glad om jag får frågor efter utlåtandet.
Vad roligt.
Ja, super, superbra svar på våra frågor tycker jag att vi har fått. Och tack så jättemycket Linda Westergren för att du tog dig tid att hjälpa oss med det här.
Ja, fantastiskt roligt att höra Lindas erfarenheter tycker jag.
Absolut. Och för er som vill kontakta Linda eller läsa mer om hennes arbete så finns hon på manuslejonet.se. Vi kommer också lägga ut, det här var som ni hörde väldigt fullständiga svar, men det var ändå inte hela svaren, utan vi kommer lägga ut hela svaren i poddens noteringar till det här avsnittet.
Så Hanna, vilket är ditt bästa tips kring att anlita en lektör?
Mitt bästa tips är att fundera igenom vad man vill ha ut av lektörsläsningen och utlåtandet, så att man vet vad det är man söker, och kanske gärna berätta det för lektören också, så att även den vet. Sen en sak till som jag tror är bra, det är att välja en lektör som är van vid den genren man skriver i. Det känner jag själv har varit väldigt värdefullt.
Ja, det är ju jätteviktigt.
Mm. Vad säger du då? Vad är ditt bästa tips?
Nu har ju jag inte anlitat någon lektör själv. Men jag tror att det är viktigt att poängtera det som du sa tidigare, att man tänker igenom när man anlitar lektören, när man skickar in sitt manus. För om man vill ha manuset bara en vända hos lektören, för man kan ju skicka in det flera vändor också såklart, men två vändor och tre vändor kostar ju mera, och man kanske bara vill lägga pengarna på en vända, men då bör det ju vara lagom färdigt, tänker jag. Inte så färdigt att man absolut inte vill ändra ett enda ord, men samtidigt så färdigt att det ändå är genomarbetat.
Ja, men det är väldigt klokt som du säger faktiskt. Absolut inte skicka det för tidigt då, för att det kommer vara så mycket man behöver ändra om. Men samtidigt inte känna att man är nästan färdig, att man själv tycker att den är nästan färdig för tryck. För då blir det jättejobbigt då, om man ska ändra massa i strukturen. Så att det var ett bra tips tycker jag. Klokt. Ska vi avslöja temat på nästa avsnitt som sänds om 2 veckor?
Ja, det gör vi. Då ska vi prata om recensioner.
Mm, så är det. Något som kan vara väldigt spännande och lite läskigt att få.
Verkligen. Så det blir temat på nästa avsnitt. Och då ska vi också intervjua Sara från Saras bokhyllor på Instagram.
Ja, det blir kul att lyssna på. Så du som lyssnar får gärna höra av dig med dina tankar och erfarenheter när det gäller det här ämnet.
Ja, det skulle vara väldigt kul att höra. Och om du undrar över något som vi pratade om idag eller kanske har frågor, skriv då till oss på poddentrycksvarta@gmail.com eller på Instagram där vi också heter poddentrycksvarta.
Just det. Hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips kring vad man kan tänka på kring att anlita lektör. Du har lyssnat på podden Trycksvarta med mig, Hanna Wesslén.
Och mig, Jenna Samuelsson. Vi hörs igen om 2 veckor. Ha det så bra!